Det som jag tycker är så härligt är att ni var med. Det är ju inte alla av oss som kan åka på ett fysiskt sätt. Men ni var med oss allihopa i anden. Och det kände vi faktiskt. Vi kände oss burna varje dag av den heliga anden. Och vi kände också i anden vilka sånger vi skulle sjunga. Hur vi skulle be för de här syskonen. Och vi fick en väldigt underbar andeutgjutelse. I sista mötet var vi ju i Arad uppe i öknen. Man kunde gå upp på utkiksplats där och se döda havet. Och där var vi den församlingen. Och då kom ju många andra också ditresande. För jag tror det hade gått ett litet rykte faktiskt. Att Guds ande hade uppenbarat sig. Så det blev ett väldigt speciellt möte. Och jag frågade folk om de ville ha tungotal och andedop och så här. Och det verkar som att de flesta redan hade det. Men det var några som sa så här. Ja, men vi skulle vilja ha uttydningens gåva. Och det hade jag aldrig liksom hört. Så jag sa, det är klart vi ska be om uttydningens gåva. Så då bad vi om uttydningens gåva. Och så lät vi Herrens ande få verka så här. Det var ju ganska många som var där i lokalen. Men så såg jag en kvinna som jag direkt Herren pekade ut och sa. Du ska ta fram henne. Och hon ska få tala i tungor och uttyda. Så vi får höra vad Gud har på sitt hjärta. Det hade de nog aldrig varit med om, tror jag. Så jag tog fram henne. Och hon stod där framme bredvid mig vid talarstolen. Och så började hon tala i tungor. Det märktes att hon hade direkt kontakt med himlen. Så hon kom med Guds kraft. Och hon började tala ut olika saker. Och sen blev Guds ande så stark över henne. Så hon föll baklänget. Så då, i den här lokalen var det också en soffa längst bak. Så vi var tvungna att bära henne till den här soffan. Och lägga henne där. Så hon låg länge där under Guds kraft. Och efter ett tag så vaknade hon till. Och då sa hon så här. Jag har haft en syn när jag låg där på soffan. Jag har haft en syn och jag såg hur Guds eld var över alla i den här lokalen. Den här församlingen och de här församlingarna som kom samman i det här mötet kommer aldrig någonsin att bli de samma igen. Jag tycker det är så härligt när vi kan koppla ihop på det här sättet att ni är med på resorna. För alla kan ju inte åka. Så vi kände det här och det här tycker jag är så fantastiskt att vi får vara så kopplade på det här sättet. Och nu kommer vi också be för teamen som ska åka till Filippinerna men också för dem som ska åka till Nepal och Indien. För det är team som åker innan till Nepal och Indien. Och de kommer också ha uppe i bergen, i fjällen där uppe kommer de att ha en medical camp. Och just den där platsen är väldigt fattig och utsatt. Där har många av våra barnhemsbarn kommit ifrån. Det har varit jordbävningar och all möjlig nöd. Så vi ska göra en medical camp och se hur vi ska kunna hjälpa dem också medicinskt. Men det kommer att vara mycket förbön och betjäning i den heliga ande. Så när jag kom hem från Israel så tänkte jag, på er och jag tänkte på mig själv. Och pastor Gunnar och alla vi som är ledare här. Så tänkte jag så här att Jesus ska vi hålla hel i våra hjärtan, eller hur? Det är det vi ska honom hålla hel i. Men det är faktiskt så att hans kallelse till oss här är lika helig som honom själv, för mig och för oss. Den uppdraget vi har fått ifrån Gud är lika heligt som honom själv. Jag skulle inte kunna säga så här, ja, men Jesus du är helig, men det du har kallat oss till, det ligger på andra platsen. Utan jag tror att den heliga lydnaden och kärleken till honom kommer att stärka också våra liv och göra många av våra församlingsmedlemmar till pelare i den heliga ande. Jag förstod inte att det var så jättelänge sedan Gud gav visionen till Israel. För mig har det känts som det var 10 år sedan. Men i verkligheten var det närmare 20 år sedan. Jag tänkte, oj, var det nästan 20 år sedan. Och jag kommer ihåg än idag på gamla arken hur den heliga ande kom över oss så kraftfullt. Och Gud öppnade Sakarja bok kapitel 12 och talade så tydligt och sa, jag kommer att utgjuta nådens och bönens ande över Israel. Och de kommer att se honom som de har stungit. De kommer att se honom. De kommer att se honom med sina ögon. Och då kommer det att hända någonting i deras hjärta. De kommer att börja gråta. Och det kommer att bli en mycket intensiv gråt över Israel. Det måste det ju bli. När man upptäcker att den Messias som man väntar på i framtiden redan har kommit. Och han heter Yeshua. Jesus Messias. Det blir en gråt. Och i den här gråten kommer det bli en längtan efter rening. Men också efter helande. Och det var det som Gud sa, att han skulle öppna de messianska församlingarna som fontäner, som platser, som källor där många tårar skulle liksom vändas till glädje. Där den som sår med tårar, han ska skörda med jubel. Och vi såg det där att Gud ville förbereda de messianska församlingarna för väckelse. Och nu kändes det väldigt starkt i Israel att det håller på att bli en förberedelse. Alltså det finns en så längtan efter att det ska få bli en spontan eller kraftfull eller underbar andeutgjutelse. Och för 20 år sedan då så kom vi till Israel för att berätta det här. Ni måste förbereda församlingarna. Och jag måste säga så här att det profetiska var väldigt levande. Men när vi kom till Israel så var det som att det var inte så lätt faktiskt. Att få ingångar. Därför de messianska församlingarna och det judiska folket. De kan nog vara ganska trötta på utlänningar. Om man säger utlänningar. Som kommer till Israel med olika tankar och allt sånt här. Så de känner att de vill bygga någonting själva. Så att vi kände ju att det var inte så lätt att få ingångar. Det var inte så lätt att nå deras hjärtan. Men vi visste att det kommer att förändras. Och det har det gjort. Vi har öppningar, vilken kärlek, vilken öppenhet, vilken värme, vilka möjligheter vi har att betjäna, välsigna ledarna. Men också få utbilda i själens helande och i förbönstjänsten. Det är helt enastående. Och vi fick en sån fin feedback från några av våra ledare som sa, "Now you belong to the body." Då vet vi vad det betyder. Nu tillhör ni kroppen, den messianska kroppen. Nu tillhör ni oss. Så vi ser bara fram emot när vi ska åka igen. Men nu blir det ju Filippinerna och det blir Indien och Nepal den här gången. Men nu ska jag säga något om veckan bara väldigt snabbt. Jag kommer att vara på kanal 10 på torsdag. Då kommer det vara direktsändning. Och då blir det insamling till mission. Så det blir på torsdag. Så då kan ni gå in på deras app och så kan ni be. För mig då, för oss som ska samla in pengarna, att det ska bli en stor välsignelse. Och sen på fredag åker jag till Uppsala. Då kommer vi vara på Skomakargatan nummer 2 och ha ett fantastiskt möte. Så vi har ju börjat lite nu på Uppsala, så vi är där varje månad och har möten och betjänar syskonen i Uppsala. Så vill ni följa med så får ni kontakta Oskar. Så får ni berätta om ni vill följa med och hjälpa till där på det här mötet. Vi gör gärna lite reklam och skicka ut på Facebook. Men tack Jesus, vilken nåd vi har fått från Gud. Så jag säger bara tack. Men jag sa så här att jag skulle predika lite grann om väckelse och hur vi förbereder för väckelse. Eller väckelse handlar ju framförallt om att vi blir väckta, eller hur? Så Gud väcker oss. Och först måste han ju väcka oss innan han kan väcka människorna i världen. Så det är inte så att Gud väcker människor i världen först, utan han väcker oss först. Och han väcker, vad är det han väcker egentligen? Jo, han väcker vår kärlek till Jesus. Att den ska få bli starkare och starkare och starkare. Det är den kärleken som växer i våra hjärtan. Och då blir det utrymme för den heliga ande. Och då händer det någonting. Tiden försvinner. För många som kommer att komma till arken kommer att vara rastlösa. Vi bad ju när vi var på ett ställe i Israel, så bad vi också för nyfrälsta narkomaner och prostituerade. Och de sa dem att de kan inte vara med på möte, sa de, därför att de är så rastlösa. De kommer att springa ut och in hela tiden. Så vi såg ju att de var bara med en stund och sen försvann de. Men vi bad ganska länge, säkert 1,5 timme för dem innan mötet. Men när smörjelsen och Guds härlighet kommer inte människor känna på det sättet. Därför det händer någonting både i lovsången och i gudsnärvaron, att himlen möter jorden, och då får vi del i evigheten. Och då kommer också mycket stress och press och andra saker tvättas bort från våra liv. Och vi kommer att få mera kraft att kunna tjäna Herren. Därför väckelse, förstår ni, det är mycket andligt arbete. Det är inte bara härligt att vi är massor med timmar inför Guds ansikte och låter oss beröras och så. Utan det är också en tid av rustning. För Gud behöver arbetare till den jättestora skörden som ska bärgas in. Men han behöver möta oss i det här evighetssmörjelsen, så att vi får mera kraft att kunna säga ja till Gud. För han måste utvidga våra hjärtan. Kommer ni ihåg vad Gud sa profetiskt till mig när han hade besökelsetiden, och fortfarande är jag i besökelsetid, så sa han sa, du ska ödmjuka dig under min mäktiga hand. Du ska ödmjuka mig under min mäktiga hand, för Gud kommer aldrig tomhänt till oss, och därför får inte vi heller komma tomhänta till honom. Ödmjukar under min mäktiga hand. Och sen sa han, låt mig vidga ditt hjärta. Låt mig vidga ditt hjärta. Och när Gud vidgar våra hjärtan, så klarar vi av så mycket mera än i det naturliga. Där kan vi sätta gränser och säga, ja men här är mina gränser, jag tror inte jag kan göra mer än det här, och jag kan bara ge 2 timmar eller 3 timmar. När smörjelsen, den heliga ande, kommer och vidgar våra hjärtan, så finns det utrymme för mer, eller hur? Det märker vi med fadderbarn också. Att plötsligt finns det utrymme för fler. Jag har ju fadderbarn, förutom alla fadderbarn jag har i arken, så har jag också fadderbarn i Ukraina och Kenya. Men man känner varje gång, det verkar som att det finns plats för en till. Det är för Gud vidgar våra hjärtan. Så väckelse är också att Gud vidgar våra hjärtan. Därför skörden är mogen, men arbetarna är få. Så Gud säger till lärjungarna, be skördens herre om arbetare till skörden. Och när den här ljuvlighetens ande kommer, så vill vi mer. Eller hur? Vi älskar att tjäna honom mer. Vi är villiga att ge mera tid till honom. Därför att det är själva smörjelsens verk på insidan i våra liv. Så nu i arken, det har vi pratat mycket om nu, att vi ger utrymme för Herren här i arken, för väckelse. Och vi har sagt till Gud, och vi sa det i Israel också, om vi får en spontan andeutgjutelse eller en långsam andeutgjutelse eller på det sätt som Gud vill göra här, då är vi beredda, eller hur? Därför vi ber att om anden vill falla i Sverige, då kommer vi att ta tag i hans mantelfåll och säga, fall här. Det kommer vi att göra. Han kommer inte undan. För vi har så många som ropar efter honom. Om du ska falla i Sverige, fall här. Och så faller han på många, många, många andra ställen också. Men han ska inte missa arka. Här har vi berett för Herrens närvaro. Och vi behöver Herrens närvaro för världens skull. Och för de sargares skull, för de sjukas skull, för att kunna bevara kraften i den heliga ande och tron på Jesu försoningsgärning, så behöver vi mera av Guds härlighet. Och jag älskar att se människor när de gör bättring. Jag älskar att se när de gråter inför Guds ansikte. När de ligger på sina knän, när de ropar till himlens Gud. Visst är det vackert. Och så blir det som himlens gensvar i de här människornas liv. Och så mättas någonting på insidan. Och så rustas vi för att stå till Herrens förfogande. Vi går in i en fantastisk tid nu, vet ni det? Nu är det en fantastisk tid. För vi i arken är på väg in i en besökelsetid. När Herren besöker oss. Du vet i Lukas evangelium 19, och jag ska bara citera det, 19:41. Så står det att Jesus gråter. Och det här tänkte jag ju mycket på när jag var i Israel såklart. Att Jesus står där och så tittar han mot, jag ska läsa precis vad det står, för det är så gripande det här. Det står i Lukas 19 och versen 11. När Jesus kom närmare Jerusalem så såg han staden, och då började han gråta över den. Och så sa han, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Tänk om du har förstått också du vad som ger dig frid. Men man avvisade Jesus. Och så säger han, nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig. Och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn till marken och inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Och vi ska förstå vår tid när Herren besöker oss. Och vi gör oss redo, eller hur? Men jag ska säga den här texten. Den är så vacker därför att Jesus har fått bönesvar. För den som står med tårar ska skörda med jubel. Och det kommer en tid nu för Jesus när han samlar folket från hela världen till Israel. Nu är det en tid av jubel i Jesus hjärta. Därför nu är det en tid av upprättelse. Det är en tid av liv, en tid av försoning. En tid av väckelse där mängder med människor blir frälsta. Därför att Gud håller på att göra någonting utifrån att han har fått bönesvar. Den som har sått med tårar ska skörda med jubel. Den som bär sitt utsäde under tårar ska få bära sina skärvar. Och det är det som vi ser i Israel just nu. Jesu bönesvar och Jesu jubel och Jesu glädje. Och vi ser hur han kallar hem judar från hela världen. Och vi ser hur nya messianska församlingar växer till. Och vi ser hur de församlingarna stärks och växer i sitt starka överlåtna ledarskap. Och hur Guds närvaron och smörjelsen bara blir starkare och starkare. Jesus håller på att skörda nu. Kommer ni ihåg ett annat ställe där Jesus gråter vid Lazarus grav? Där gråter han också. Men nu skörde han med jubel. Därför när Jesus grät där så var det ett tecken på här måste det bryta igenom. Här måste det bli synligt att jag har segrat över döden. Det måste bli synligt. Om vi inte ser det så kan inte vi bota de sjuka i hans namn. Det blir bara religiöst allting. Men om vi ser att nu skördar Jesus sin tåreskörd så att människor ska bli helade, upprättade, befriade genom hans ande. Nu är han i en tid och vi kommer att få se det här när under och tecken kommer att öka i Sverige. Jesus håller på att skörda nu. Och han ska skörda genom dig och mig, eller hur? Och vi såg ju det här i Israel. Det var så gripande. För ibland ändrade Gud på sakerna i olika församlingar. Och en gång så fick så Oskar delade så jättefint om lovsången. Och så sjöng vi ganska länge lovsång. Och så säger bara Herren, ta fram förebedjarna. Så förebedjarna gick fram och började dela profetord och uppenbarelse och kunskapens ord om vad Gud ville göra den där kvällen innan jag hade predikat. Och vi såg hur människor började gråta. Därför Guds ande var där och förberedde deras hjärtan. Men nu ska ni få med nästa söndag. Nu får jag inte säga det mer. Vi kommer att få vi ska dela ganska mycket nästa söndag. Ni ska få se bilder och bara få glädje över vad Gud gör. Men Jesus grät vid Lazarus grav. Och där han grät väldigt mycket. Det kan ni få titta på i Hebreerbrevet. När han grät för han var tvungen att se evigheten. Han var tvungen att se skörden. Han var tvungen att få se dig och mig. Han var tvungen att se uppståndelsen innan han gick in i sitt djupa lidande. Och det står, det är så fantastiska ord där. Jag läste dem mycket när jag har varit inför Herren. Att Jesus sådde med tårar och nu är vi i en tid när han skördar med jubel. Han har alltid skördat, men jag tror att vi går in i en väldigt speciell tid. Jag vet inte, jag bara upplever det, att det kommer att bli mer och mer andeutgjutelse utöver världen. Och vi förbereder oss, eller hur? Vi vidgar våra låter honom vidga våra hjärtan. Våra inre behöver vidgas för att kunna ta emot så mycket mer. Därför det finns så mycket mer som Gud vill ge oss. Alltså vi har varit i en sån begränsning. Jag tror vi har varit många kristna i Sverige och utöver världen. Vi har liksom haft någon slags töcken. Men det här håller på att falla bort. Och vi kommer att börja få se mycket tydligare vem Jesus är. Och hans drömmar och önskningar och planer, inte bara i det här landet utan utöver världen. Och arken ska vara med. Arken ska vara med. Och nu står det så här ifrån 5 och 7 i Hebreerbrevet. Under sin tid här i köttet så ropade han högt under tårar. Han ropade högt under tårar. Så ropade han högt när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Jesus var tvungen att se att han måste bli räddad ifrån döden. Han var tvungen att se bortom döden sin egen uppståndelse. Han var tvungen att se vår uppståndelse. Vi kallas ju också uppståndelsens barn. Han var tvungen att se längre, mycket, mycket längre. Han var tvungen att se hela världens frälsning. Och här behöver du och jag vidga hjärtan. Jag tror inte att du och jag kan nå hela världen med frälsning. Men det som vi ska göra tillsammans med Gud, det ska vi göra. Därför är Herrens kallelse till arken lika helig som Herren själv. För mig är det så. Det är hans ord, det är hans uppenbarelse. Det är hans liv som uppenbaras i själva kallelsen. Han är helig och det uppdrag som vi har fått av honom är heligt. Det var därför som Gud sa till Moses, ta av dig skorna för du står på helig mark. Du står på helig mark och du måste ta av dig skorna för att klara av att gå in i den kallelsen som är mycket, mycket, mycket större än dina erfarenheter och det liv som du har levt tidigare. Det står att under tårar bad han och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och blev fri från sin ångest. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. Och när han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Av Gud kallad överste präst på samma sätt som Melkisedek. Det här är ord som vi behöver dra in i vårt hjärta. För Jesus är i en tid nu där det kommer att bli skörd. Och vi ska vara med och se skörd på mängder med olika områden. Och därför förbereder vi för den heliga ande. Vi ska be lite grann idag också om hur vi kan förbereda för den heliga ande och ge utrymme för den heliga ande. Vi har ju märkt tidigare, inte nu så mycket, att många kyrkor liksom stängde på något sätt för den heliga ande. Alltså man ville ha liksom mera på ett mänskligt sätt, för man trodde att om man har för mycket av helig ande så blir människor rädda. Men jag ska säga profetiskt idag, människor blir rädda om det inte är mycket av den helige anden. Därför de förväntar sig att vi ska älska Jesus. De förväntar sig att vi som troende ska lägga våra liv på altarplatsen. De förväntar sig att vi ska leva ett rent liv. Och vi kan inte leva det här livet utan den helige ande. Det går inte. Därför vi är födda på nytt av Gud och vi är skapade för att leva i den helige ande och av den helige ande och med honom som kallas hjälparen. Och förstår vi inte idag att vi behöver hjälp så behöver vi gå ner på våra knän. Men jag tror varenda av er känner idag så här, vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp, vi behöver den helige ande. Och vi behöver få de övernaturliga andens nådegåvor att verka ibland oss. I hemgruppen, i mötena och i mötena med varandra. Och i mötet med människor på gatorna eller på arbetsplatsen behöver vi alla andens nio nådegåvor verksamma. För annars kommer människor inte veta vem Gud är. För när andens nådegåvor verkar, då skapas en atmosfär av Guds närvaro. Eller hur? Därför att när andens nådegåvor verkar, så är ju anden där och uppenbara Jesus. Så när andens nådegåvor börjar manifestera sig, då börjar den övernaturliga dimensionen att bli synlig. Och därför kommer det först tungotal. Det är ett tecken på den övernaturliga dimensionen när människor börjar tala i tungor. För då talar vi direkt till Gud. Och människor behöver höra och se när de kommer från världen att de har kommit till en övernaturlig plats som har kontakt med himlen. Och därför säger Herren, det första är, ni ska tala i tungor. Och därför är just den gåva nummer ett. Och uttydningens gåva. Så vi kan höra själva vad vi ber i tungor. Och att vi kan också be för andra på det sätt som vi kan göra. Där vi kommer ut ur alla mänskliga begränsningar. För Bibeln säger ju, ni vet inte vad ni ska bedja egentligen. Men den helige ande manar med outsägliga suckar. Så vi behöver en helige ande smörjelse för att kunna förbönstjänst. Vi orkar inte förbönstjänst utan den helige ande, jag kan lova er det. Det gör vi inte. Därför vi ber inte 2 minuter för var och en. Vi var i Israel på ett sånt där försoningscenter för judar och araber i Nasaret. Och jag tror vi höll på att be i 2 dagar för folk. Alltså förbönstjänst, jag kan lova dig, utan den helige ande kommer att sluta med det. Därför vi behöver en helig andes smörjelse och förmåga. Vi behöver också se vad anden vill göra i människors liv. Vi behöver den övernaturliga dimensionen, den helige ande. Och sen behöver vi såklart profetisk smörjelse. Alltså andens nådegåvor berättar om en övernaturlig dimension och ett övernaturligt liv. Och därför ber vi nu, eller hur församling? Vi ber. Kom helige ande, uppenbara alla andens 9 nådegåvor och använd dem genom mig. För sen kommer kunskapens ord och visdomens ord och trons nådegåva och helandes gåvor som är många. Och mirakelgåvan. Och gåvorna skiljer mellan andar. Så att vi kan se in i den positiva andevärlden. Och se vad Gud håller på med i den positiva andevärlden. Med sina änglar och allt som han utför. Så vi kan känna igen vad som kommer ifrån Gud. Och vad som inte kommer ifrån Gud. Så vi behöver alla andens 9 nådegåvor. För nådegåvorna berättar något om Guds hjärta. Nådegåvorna beskriver Guds väsen. Nådegåvorna visar Guds händer. Så vi ska ropa till Gud att vi ska få ännu mer av andens nådegåva på den här platsen. Inte överandligt, konstigt och obehagligt, men vackert. För där den helige ande verkar blir det vackert. Det blir rent, det blir ljuvligt, det blir så starkt därför människor kommer att få uppleva Gud är här, han har sett mitt liv, han vet hur jag har det. Alltså det blir en uppenbarelseplats av Guds hjärta genom andens nådegåvor. Så vi ber mycket nu om andens nådegåvor. Jag ber mycket själv och jag har sagt också till teamen att be mycket om andens nådegåvor också när vi kommer till Filippinerna. Mängder av människor där har de berättat för oss, det har jag sagt tidigare, lider av depression och tungsinne. Både ledare, pastorer och ungdomar. Vi behöver andens nådegåvor för att kunna få en mötesplats mellan de här människorna och Jesus. För vi är inte Gud. Det är Jesus som helar och upprättar. Men andens nådegåvor hjälper människor att se. Gud har omsorg om mig. Och vi kan inte be med handpåläggning för tusentals människor i Filippinerna. Utan vi måste sätta tro till att när andens nådegåvor verkar så är Gud i lokalen. Och tala till människor. Bereder deras hjärtan så de kan ta emot där de sitter ifrån höghelig Gud och bli helade. Och det här är så fantastiskt. Och det här längtar vi efter. Ja. Ni är ju med mig och vi ber ju att den heliga ande ska uppenbara sig mer och mer. Jag säger bara lite kort om vad jag tänker på. Därför vill jag också att ni ska liksom få känna det här också. Att varför är det så viktigt med den heliga ande? Vi måste ju utrymme sig. Kom heliga ande, mera heliga ande, djupet av Jesu kärlek, höjden av hans kärlek. Kom heliga ande, för han ger anden utan mått. Alltså det finns ingen begränsning som Gud säger, nu räcker det. Utan vi får bara säga mer. För vi behöver hjälparen, den helige ande. Och det första och det allra viktigaste, det är att upprätthålla den andliga kärleksrelationen. Och vill du läsa mer om det så är det kapitel 14 och versen 15 och framåt. Alltså upprätthålla den andliga kärleksrelationen. Det är bara den helige ande som kan hjälpa oss med det. Och därför så ber vi varje dag, kom med helige ande och andas på oss. Så elden på insidan inte slocknar eller falnar. Så när Jesus kommer tillbaka så ligger vi där och sover. Och vi får säga till de andra, kan vi inte få låna lite olja av er? Kan vi inte få köpa lite olja? Och kommer människor, det går inte. Vi måste springa frälsaren till mötes. Och därför önskar vi att varje dag, varje stund, varje vecka, varje månad har det här inre kärlet fyllt med olja i väntan på vår frälsare. Vi behöver hjälpen. Hjälpen. Ibland känner vi, det känner du också, att ibland är det trögt. Eller det kanske ni inte känner. Men jag, i och med att jag måste vara så många timmar inför Gud, så kan jag känna ibland så där att det blir lite trögt. Och då kan man känna skuld så här. Skulle jag inte känna bara ljuvlig glädje nu? Nej, nu känns det trögt. Och särskilt när man går ur känslesmörjelsen. Nu har jag haft känslesmörjelse i 11 dagar. Och nu när jag kom hem på torsdag natt så går jag ur känslesmörjelsen. För nu är jag ju inte i Israel. Och då kan man känna, hjälp, jag vill ha känslesmörjelsen hela tiden. Och då kan man känna en viss tröghet eller trötthet eller någonting. Vad gör man då? Då ropar man på hjälp. Kom heliga ande och hjälp mig. Det är så jättebra det här alltså. Man säger, kom heliga ande och hjälp mig. Andas på mig. Andas på mig igen. Andas på mig så jag svimmar nästan i alla fall. Andas på mig så att din kärlek bara brinner i mitt hjärta. Tack heliga ande för att du är här för att hjälpa mig att älska Jesus. Det är inte så att vi varje dag bara, åh, får jag 3 timmar Jesus inför ditt ansikte. Det kan hända att man känner, ger jag honom 5 minuter idag, säger jag from. Nu är inte ni på det sättet, det vet jag, för ni älskar Jesus. Men det kan kännas så. Det är inte alltid salighet och himmel i det här. Ibland kan det kännas lite ökenland. Men då vet jag att min själ ska bli som en vattenrik trädgård och aldrig sakna vatten. Men visst är det underbart att hjälparen finns där. Alltså att uppenbara kärleken, djupen, bredden, längden, höjden. Och att låta kärlekens låga bara bli starkare och starkare och starkare och starkare. För då börjar plötsligt evigheten att röra vid våra hjärtan. Och vi kan stanna kvar länge inför Guds ansikte. Tiden bara försvinner. Visst är det bra med hjälparen. Att det är den uppgift han har, nummer ett, att hjälpa oss att älska Jesus. Och ibland känner jag mig så trög med min svenska. Jag är inte bra på svenska. Man kan tro det, men jag är inte det. Och jag skulle vilja ha 100 synonymer för att tala om hur mycket jag älskar honom. Och så sitter jag bara där, Jesus, jag älskar. Åh, tänker jag. Fy vad svag jag är i detta uttrycksförmåga. Och då säger jag, kom heliga ande, du är min hjälpare. Du kan hjälpa mig att uttrycka kärleken till Jesus i mångfald. Det är den heliga andes uppgift. Så då behöver du inte skämmas och säga, måste jag gå till hjälparen igen. Han är hela tiden närvarande i ditt hjärta och han vill hjälpa dig. Att älska Jesus. Får du bara tag på det här idag så kommer det att hända någonting. För då blir du inte stolt heller. Därför du säger Jesus, hjälp mig att älska Jesus. Just det, säger han. Du kom till på mitt uppgift i dig. Det är det jag vill göra. Det hade du glömt bort hela dagen och gick och fördömde dig själv för att du älskar Jesus för lite. Visst kan man vara dum på det där sättet. När man har hjälparen, den heliga ande. Och han tycker det är så underbart när vi ber om hjälp. Alltså han bara står redo, tänker han. Åh, vad underbart, nu ber de om hjälp att kunna älska Jesus. Så andas han på oss. Och då känner man att livet och flödet. Och ibland kan jag känna att den här källan på insidan. Jag vet inte varför den blir lite tilltäppt ibland. Jag vet inte det. Att ibland kan jag känna liksom att det är någonting som gör att det sprutar inte riktigt som det ska i en fontän. Det rinner lite. Men då säger jag, helige ande, rensa undan allt som finns i mitt innersta så att källan ska kunna springa fram. För jag har en källa på insidan. Och då säger jag, hjälparen, den helige ande. Kom med heliga ande. Det här tar bort all fördömelse, all anklagelse, all självrättfärdighet. All. Vi är totalt beroende av den heliga ande. Och när vi är svaga är vi starka. När vi är svaga är vi starka. I ett av mötena blev jag faktiskt svag. Jag har aldrig nästan känt så. Men det var lite varmt i mötet. Det var väldigt mycket oro och mycket onda andar. Och vi hade väldigt mycket. Vi skulle be för människor. Vi hade bad för jättemånga. Och sen började jag känna på att jag svimmar snart. Så jag sa till medarbetarna, jag går och sätter mig och vilar mig lite grann där. Men det fick jag inte göra, för det kom ju folk från alla håll. För de tänkte, nu sitter de, nu kan vi komma och sätta oss bredvid henne. Det var ganska lustigt alltså. Och jag kände så här, nu måste jag verkligen stilla mig, för annars kommer jag att svimma. Jag kände att jag måste få vatten eller någonting. Men det var så lustigt det här, för då kom en kvinna som var i så djup nöd och satte sig bredvid mig. Och la jag handen på henne. Och samtidigt som jag kände så här att, nej men nu tror jag nästan att jag svimmar. Så såg jag hur Guds ande verkade i henne. Och tårarna bara rann. Hon tog emot det från Gud. Sen piggde jag ju till såklart. Men jag tänkte så här, vad fantastiskt att se. Att det du och jag är svaga, så är han stark. Igenom oss. Så man kommer inte undan och säger, ja men jag är så jättesvag, så nu får du ta någon annan. Kom heliga ande och ge mig styrka. Han är alltid där för att styrka dig. Men du måste lära dig att säga, hjälp. Det är ett jobbigt ord, men det är ett bra ord. Jag har lite till som jag ska säga innan vi avslutar idag. Det står också i kapitel 14 att han ska lära er allt. Och det står i vers 26. Alltså hjälparen, den heliga ande, är din lärare. Och ibland så samlar vi lärare, han varnar det i Bibeln, så att vi ska klias i öronen. Alltså vi ska samla massor med saker så här. Det är inte det jag vill faktiskt. Jag vill ha Jesus som min lärare. Jag vill att han ska uppenbaras i ordet och hjälpa mig att se ordet, förstå ordet. Tillämpa ordet. För jag kan inte vara en ledare här som inte tillämpar ordet. Till sist kan jag ju hela Bibeln. Jag har ju läst så många år. Men för mig är det inte viktigt. För mig är det viktigt, tillämpar jag ordet. På något sätt. 10%, 30%, 50%, 60%. Tillämpar jag ordet. Och jag vet att jag kan inte göra det utan den helige ande. Jag måste fråga honom. Hur tillämpar jag detta i mitt liv? I mitt liv som pastor, som förkunnare, som mentor. Hur tillämpar jag det här i mitt liv? På vilket sätt ska jag tillämpa det här? Och jag behöver hjälp från den helige ande. För du, vad trög man kan bli. Man kan vara totalt utan självinsikt, vet du det? De var ju utan självinsikt här i Bibeln när Jesus säger, hade ni förstått det här, då hade ni faktiskt kommit till mig för att få frid. Eller hur? Och många med oss alla, jag ska inte peka ut någon, har ingen självinsikt. Därför att vi har inte Jesus som läraren. För fort vi sätter oss vid hans fötter och säger, kom heliga ande och hjälp mig att tillämpa ordet. Så får du och jag privat undervisning från himlen. Tack heliga ande. Tack heliga ande, tack heliga ande. Ibland är jag så trög och tänker, hur tillämpar jag det här? Jag hade kontakt med en man som inte gillar mig egentligen. Han är inte kristen och han, ja, det är inte så jätte. Från hans sida, jag vill ju ha kontakt med honom, men från hans sida så är det ungefär, du har ett helt annat liv än mig och jag vill inte ha kontakt med dig. Jag tänker inte släppa det, vet ni det? Jag tänker inte släppa det. Ja, men om han tycker att han inte vill ha kontakt med mig, det bryr jag mig inte i, för jag vill ha kontakt med honom genom den heliga ande. Och därför måste jag be till Gud, hur når jag hans hjärta? Hur tillämpar jag försoning, förlåtelse och visdomens ord för att kunna få en enda öppning i den mannens hjärta? Jag tycker jag är så tacksam till den helige ande. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er om allt och påminna er om allt som jag har sagt det. Så även om du och jag inte minns alla fantastiska profetord. Jag har fått jättemånga fina profetord i arken av olika talare. Och jag får sitta och tänka så här, vad var det jag fick för profetord? Men då får jag säga efter ett tag, kom heliga ande och påminn mig, visst är det bra. Alltså allt som Gud vill att du och jag ska komma ihåg i arken och i våra egna liv kommer hjälpen från den heliga ande. Och när man blir äldre kanske minnet inte blir så jättebra, men jag tycker unga har dåligt minne. Jag brukar säga, det här borde väl du komma ihåg. Men jag måste skriva upp det. Men det är så jättebra att den heliga ande har det uppdraget. Så säg bara hjälp. Hjälp mig att tillämpa. Hur ska jag tillämpa? På vilket sätt ska jag tillämpa? Han är den bästa läraren och säger, kom till mig, lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Det var de två som jag tycker är fantastiskt vad den heliga ande ska göra. Men i 15 kapitlet vers 26 så står det att han ska vittna om Jesus. Vet ni att vittna är inte lätt. Jag tror polisen ibland kan samla folk som har vittnesbörd. De har sett någonting. Men det kan vara helt olika saker de har sett. Därför man kan inte helt lita på vad folk har sett. För att de beskriver det på olika sätt, eller hur? Så att det är inte säkert att någon kan vittna på ett exakt rätt sätt. Och det är därför som vi behöver en helig ande som ska vittna om Jesus. Jag pratade med flera judiska ledare och så sa de så här, ja, många har väldigt svårt med Jesus som Messias. Varför det, sa jag? Jo, därför att de är sårade av kristna. Oj. Och jag tänkte, hur många är inte sårade av kristna? Av dig och mig till exempel. Därför att vi är lerkärl. Vi är inte Jesus. Jesus bor i oss. Men människor tänker inte så. De vill att vi ska representera Gud 100%. Och det kanske vi kan göra till stor del, men kanske inte alltid. Visst är det bra det jag säger? Och då måste vi förstå det här att den helige ande ska vittna om Jesus. Bortom all begränsning hos människor. Bort från alla samfundsbegränsningar. Kyrkofamiljsbegränsningar. Begränsningar i ledarskap. Kanske människor är kötsliga och då tror människor att Jesus är kötslig. Och oförskämd och elak. Därför att man träffar en kristen som är oförskämd och elak. Och därför måste den helige ande få komma och vittna om Jesus. Eller hur? Han har det sanna vittnesbördet om vem Gud är. För han är själv Gud och känner faderns hjärta. Och Jesus säger, ingen vet vem fadern är utom jag. Så den helige ande hjälper oss att få en sann bild eller uppenbarelse om Jesus. Ta bort allt det här som vi har fått se kanske genom generationerna eller skador som vi har fått i olika församlingar. Vi får hjälpen av den helige ande att se bortom människorna och få se Jesus. Visst är det bra det. För vi möter så många. Jag har mött människor som nu har jag suttit med folk från alla olika sammanhang. För jag har jobbat i krissjälavård. Alltså de kan vara arga på olika samfund som är gamla sår från 20 år. Alltså de känner, jag vill inte vara med i någon församling för jag är arg på pastorerna och det var så mycket kontroll där och det var det ena där och det andra där. Jag ska säga, det är inte fullkomligt i en församling. Därför de människor som är där är inte fullkomliga. De är rättfärdiggjorda och godkända av Gud, men de är fortfarande på väg att slipas. Och många vill ju bli helst slipade direkt av Gud, eller hur? Att de säger, jag sitter i min stuga och slipas av Gud. Så skönt. Men jag vill inte bli slipad av mina vänner i bönegruppen. Och absolut inte av pastorerna. Jag vill bli slipad av Gud. I den stilla slipningen. Men du vet att Gud har fört oss samman. Och vi blir slipade fast vi knotar. Så slipas vi. Och då får vi hjälp av den heliga ande. Så vi kan se. Vi strider inte mot kött och blod. Vi håller inte på med sånt. Utan vi strider mot ondskans andemakter. Eller hur? Så den heliga ande ska vittna. Vem är Jesus? Hur ser han ut? Hur tänker han? Det är den heliga andes uppgift. Och han är bortom den finaste predikanten. Den mest härliga mirakelpersonen är Jesus, mycket, mycket större och mycket, mycket underbarare. Så säg hjälp mig heliga ande att få se Jesus. Då blir man inte så besviken. Jag läste nu i dagen om en församling. Jag känner ju de ledarna och det hade 100 personer lämnat församlingen. Sånt tycker jag är så fruktansvärt tragiskt och hemskt. Därför att det är Jesus som äger församlingen. Det är han som har gett uppdraget. Det är han som är höghelig. Och det är han som ska vittna om Jesu närvaro. Sen kan vi ha lite, säga High Chaparral. Det vill vi ju helst inte ha. Lite oordning och lite kött här och där. Men vi ropar till himlens Gud. Helga oss, rena oss och Jesus blir synlig. Och då får jag ropa, hjälp! Heliga ande, nu måste de få se Jesus. Och nu till sist så läser jag ifrån kapitel 16 och 14 versen. Så står det, han ska förhärliga mig, säger Jesus, för han ska ta det som är mitt. Alltså vilken underbar funktion den heliga ande har att förhärliga Jesus. Och det här hjälper ju dig och mig jättemycket. Alltså det är Jesus vi ber. Kom och förhärliga Jesus. Kom och uppenbara Jesus. Kom och vittna om Jesus. Kom och håll kärleken levande. Vi älskar den heliga ande. Vi ger utrymme för den heliga ande. Och jag tycker det är så underbart också att vi kan ha möten där vi bara tillber. Eller bara lyfter våra händer, eller att vi ska låta den heliga ande få leda våra möten. Och det är också någonting som vi behöver bedja över. För när vi hade väckelsen i Vitryssland, jag ska säga det till sist. Vi hade väckelsen i Vitryssland. Och vi hade också guld. Det var så fantastiskt att se, det kom guld. Alltså det var märkligt att se guldet i Vitryssland. Alltså vi såg guld. Och Guds ande var så stark i mötena så människor låg bara under Guds kraft. Hela mötena låg de under Guds kraft. Var ni med på den tiden? Anita var med. De bara låg under Guds kraft. De bara låg. Och timme efter timme efter timme efter timme. Och jag som pastor var ju tvungen att säga så här. Ja men vi låter det här ske nu. Men vi kan inte stanna i det att människor bara ligger under Guds kraft på golvet. Därför vi måste på sikt också få förkunnelsen, Guds ordet. Men vi ser ju att den helige ande, jag ska strax sluta här, vi ser att den helige ande lyfter upp olika saker i olika tider. Så jag önskar att vi ska bli känsliga för den helige ande. Så att vi kan ge utrymme, så vill han göra något på ett särskilt sätt. Så blir vi inte arga eller kritiska, utan vi säger välkommen helige ande. För du gör det här för att du vill uppenbara din härlighet. Så nu älskade syskon i kanal 10, nu fick ni ett gott budskap idag. Så säg nu era församlingar, välkommen helige ande, välkommen helige ande, välkommen helige ande. 25, 30, 40, 50 gånger. Hur många gånger som helst. Och så säger jag, åh jag är så jätteglad att ni har kommit på att ni behöver mig. Och jag tycker så väldigt mycket om ordet hjälp. Kom helige ande och ge oss hjälp. Så nu Oskar, Jesus ska inte behöva gråta något mer. Han ska inte behöva gråta något mer. Vill ni att Jesus ska gråta över arken och gråta över Sverige? Jag tror inte det. För när jag var i Israel så kände jag, nu är det en skördetid för Jesus. Han har sått med tårar. Nu ska han få skörda med jubel. Det kommer att bli en skördetid för Jesus. Det är för att det har varit mycket sorg i Jesu hjärta, eller hur? Så mycket kiv och så mycket bråk. Och så mycket, ni vet allt det där. Men vi kommer in i en annan tid nu. Nu ska vi gå in i en annan tid. Av renhet och härlighet och ljuvlighet. Där Herrens ande ska få möjligheter att verka i våra hjärtan. Så det vi behöver göra idag, det är egentligen bara att säga att vi är svaga oss själva. Vi behöver lite hjälp faktiskt. Och det är ni så svaga så ni behöver hjälp? Ja, så är det. Vi behöver hjälpen från den heliga ande. Och är det så att du har glömt bort det där, utan du har försökt åstadkomma och älska Gud i egen kraft. Det går inte. Jag kan lova att det går inte. Att du kanske vill stanna kvar flera timmar i Guds närvaro i egen kraft. Jag lovar att det går inte. Du behöver hjälpen från den heliga ande. Och ska du älska församlingsmedlemmarna så kanske man tycker det är jobbigare när man möter dem oftare. Och då behöver man säga att vi behöver hjälp från den heliga ande att kunna älska varandra. Och har vi en felaktig bild av Gud och har börjat bli lite dömande och lite kritiska, så får vi be att Herren ska uppenbara Jesus genom den heliga ande, så vi ska få se vem han är. Så jag tycker vi går in liksom i lite bön där vi får säga Jesus, hjälp mig Jesus, hjälp mig Jesus, hjälp mig Jesus. Och jag känner ju att ni ska till Filippinerna. Det är långa möten och det är jättehett. Och det är utmanande, mycket ska säga, krafter och makter närvarande. Så vi behöver verkligen den heliga ande. Så teamet som följer med, det är många unga som följer med oss. Jag tror till och med att det följer med någon som inte är med i församlingen. Be för dem att de bevarar smörjelsens närvaro. Och att vi kan få en enhet i den heliga ande så att inte det händer någonting, någon attack av mörkrets makter och så. Utan vi får be om hjälpen från den heliga ande. Kom heliga ande, ge oss hjälpen, ge oss hjälpen. Så nu har jag en stilla bön här på insidan. Violette, jag tror att du har någonting från Herren idag, har du inte det? Nej! Du är ju vilopaus nu, vad visst är det? Man tar emot själv. Det är skönt det också, visst är det? Tack Jesus. Och vi prisar dig.